Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Så står det i Bibelns allra första kapitel. Och det beskrivs hur hela jorden med växter och djur, vatten och himmel, allt formas av Guds levande ord. Allt växer fram när han själv talar fram det. Och som kronan på sitt verk skapar Gud människan. Gud tar av jorden och skapar mannens kropp. Sen tar han av mannens kropp och skapar kvinnan. Två människor i en enhet med varandra. Var och en med en kropp som också behöver det som den övriga skapelsen kan stå till tjänst med. En kropp som äter sig mätt av fröer och frukter och grönsaker. Som dricker sig otörstig av klart och rent vatten. Som kan springa runt med kattdjuren, simma med delfinerna och bygga kojor bland träden. En kropp som är gjord för att vara i och leva av det skapade. Gud har blåst in sin egen livsande i den. En ande som står i ständig förbindelse med det himmelska. Kroppen och anden, det jordiska och det himmelska i fullständig harmoni med varandra. Så såg det ut från början. Människan är alltså i sitt yttre på något sätt en avbild av Gud, även om vi inte vet exakt hur. Men hon är också tänkt att vara en avbild till sitt inre. Och när Jesus kom till jorden, när Gud inkarnerades i skapelsen, då var det som människa och inte som hund eller katt. Eller ens som ett lejon. Och det var knappast en slump att han valde att bli just människa. Det var ett självklart val eftersom Gud hela tiden haft en nära och personlig relation till människan. Mer än till den övriga skapelsen. Det finns ju de som menar att djuren skulle befinna sig på samma nivå som människan. En del menar till och med att de befinner sig på en högre nivå. Men den tanken har ingen grund i Bibeln. Människan var den som fick i uppgift att ta hand om både djur och natur. Det är förstås ett uppdrag som vi har misslyckats rejält med. Och det finns ingen försvar för det. Men vi är aldrig jämställda med djuren. Människans värde är så mycket högre, vare sig hon tar sitt ansvar eller inte. När vi tänker på människan som Guds avbild, då måste tanken liksom delas i ett före människans uppror mot Gud och ett efter. Men också ett efter Kristus. Det handlar dels om vad Gud hade tänkt från början, men också vad som blev konsekvensen av att människan vände sig bort från Gud och vad det betydde att Jesus dog för oss. De här bilderna av människan löper med i våra tankar. Dessa bägge naturer, Adams naturen och Kristus naturen. Det är de två beskrivningar som ligger till grund för Bibelns syn på människan. Adam som föll i synd, som tog steget in i död och ensamhet och Kristus som besegrade döden och gjorde det möjligt för människan att komma in i sin verkliga natur igen. Men inte i sig själv, utan just i honom, i Kristus, han som är fullkomlig och som är helt utan synd. Att vara Guds avbild, det betyder inte att vi blir små gudar. Det betyder att hans eget liv återspeglas i och genom oss, fast vi fortsätter att vara människor, precis som Gud fortsätter att vara Gud. I Johannes evangeliets första kapitel, vers 1-3, står det: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Här möter vi uttrycket i begynnelsen. Och vi kommer att möta det fler gånger när vi läser i vår bibel. Vid olika tillfällen så pekar Jesus eller någon annan tillbaka på hur det var tänkt från början. Vilken avsikt Gud hade haft med sin skapelse och hur det sen blev istället. Och när det hänvisas i skapelsens början genom uttryck som i begynnelsen eller från början, så bildas också en cirkel där vi i Kristus kommer tillbaka till den ursprungliga skapelsetanken. Johannes talar om ordet som var hos Gud och genom vilket allt blev till. Ordet, det är här ett annat namn för Jesus. Och när det står att han var hos Gud är grundtextens innebörd snarare att han var i Gud. Att de är oskiljaktiga, att de är ett. Och när ordet handlar, då är det Jesus som handlar. Men allt han gör, det gör han som hans far vill att han ska göra det. Gud skapade i begynnelsen, från början, och han skapade människan med en kropp, en själ och en ande. Gud är först och främst den som ger, sen är han den som också tar emot. Han inblåser liv i människan i den första skapelsen, och precis samma sak gör Jesus i den nya skapelsen. När Gud blåste in liv i Adam var Adam inte längre bara en produkt av kött och ben och blod och muskler. När Guds liv kom in i honom, då fick han liv på riktigt. Och genom sin ande kunde han nu kommunicera med Gud. Men när de första människorna, Adam och Eva, sen gjorde uppror mot Gud, då förlorade de sin tidigare andliga förmåga. Och sedan dess har det varit så att människan, hur lärd och vis hon än är, så kan hon ändå inte förstå mer än det kroppsliga och det själsliga. Hon har helt enkelt ingen förmåga längre att leva det andliga liv som Gud en gång gav henne. Andligt sett är hon död. Sin kropp och sin själ är människan i högsta grad medveten om och oftast väldigt upptagen av, men andligt sett är hon död. Om det här ska förändras, om människans ande ska få liv igen, då är det precis som i början, bara Gud som kan skapa fram det livet. Det är bara han som kan blåsa liv i människans ande. Och det vill han göra. Varje människa ska få en ny möjlighet och en rättvis dom. Och vi räddas från den eviga döden när vi säger ja till Jesus och till hans erbjudande om ett nytt liv. Det är det löftet som genomsyrar allt. Det är det som är den egentliga fortsättningen på Guds ursprungliga skapelsetanke. Och även om jag inte förstår det fullt ut, för det gör jag inte, så tänker jag att vi kommer att bli mer än vad Adam och Eva var. Skapelseprocessen har liksom fortsatt från paradiset in i Kristus. Tänk bara en liten stund på det här. Den första människan, mannen och kvinnan som levde i det perfekta paradiset. De som vi kan tycka hade allt man kan önska sig. Inget våld. Ingen kamp för brödfödan, ingen svält, inga krig. De bara levde och mådde bra. Och varenda kväll innan de gick och la sig så fick de en härlig pratstund med Herren Gud själv. Vilken tillvaro, vilket liv. Kan man önska sig någonting högre än det? Är inte livet i lustgården en bild för den absolut optimala tillvaron? Men tänk efter lite till. Det fanns en orm där. bland buskar och träd. Det fanns en ingång till döden mitt i det blomstrande livet. Och människan, denna till synes perfekta varelse som Herren hade gjort och sagt om henne och om hela skapelsen att allt var gott. Just hon, kronan på verket. Hon som hade Guds fulla förtroende att förvalta allt det övriga goda. Hon valde att lyssna till den där ormen. När den började väsa, skulle då Gud ha sagt. Och hon inte bara lyssnade, hon valde också att följa ormens råd. Hon föll alltså mitt i sin perfekta värld för den frestelse som har följt människan sedan dess. Frestelsen att se på sig själv som klokare än Gud. Med andra ord, människan skapades med en fri vilja och med en liten möjlighet att välja synden, vilket hon också gjorde. Hon riskerade och förlorade allt hon hade, bara för nöjet att få ifrågasätta Gud. Ja, Adam och Eva förlorade faktiskt allt. Och framförallt förlorade de möjligheten att välja att inte synda. De förlorade det fria valet. De gick in under syndens slaveri istället för att leva vidare som fria människor, men i fullständigt beroende av Gud. Och varje människa som har skapats vidare från deras stamträd, från det stamträd som vi ju alla kommer ifrån, bär också på samma arv. Vi kan fortfarande välja det goda i olika lägen, men vi kan aldrig själva göra oss fria från syndens makt i våra liv. Den råder över oss mer än vi råder över den. Så tack Eva, tack Adam. Vilket underbart arv ni förde vidare till mig och alla mina medmänniskor. Fast vi kan ju inte bara skylla på er. Var och en har sitt eget ansvar att ta, det vet jag. Och dessutom finns det faktiskt någon att tacka på riktigt. Tack Jesus att du öppnade vägen igen. För mitt i den här världen som är så nedlusad med övergrepp och med tragedier staplade på varandra. Mitt i mörkret kan vi få säga tack till Jesus och till det nya liv som har kommit till oss med honom. För om vi väljer Jesus, då får vi en ny möjlighet. Möjligheten att faktiskt säga nej till synden här och nu. Och den dag som vi går in i det nya paradiset tillsammans med honom, då kommer vi att förstå att det är bättre än det gamla paradiset. För ingen i Guds himmel kan någonsin välja synden igen. Tanken svindlar. Hänger du med? Människan i Edens lustgård kunde alltså välja att synda. Och efter det har människan inte kunnat välja bort synden. Men i Jesus kan varje människa som säger ja till honom få en möjlighet att allt mer välja att inte synda. Och en dag ska vi bli fullkomnade i honom, det vi lovade. Och det innebär, då innebär det en total frihet från allt vad synd heter. Och det måste ju innebära, eller hur? Att vi inte alls ska längta tillbaka till Eden, utan istället sträcka oss framåt mot det som Gud har för oss där framme. I lustgården fanns kanske inte det perfekta livet trots allt, men det hittar vi i Guds himmel och i hans rike. Och tänk då, att du och jag kan få präglas av det där livet redan här och nu. Synden har inte mer makt över mig än vad jag ger den. och den helige ande vill hjälpa mig att avslöja varenda väsande från buskagen. För även om ormen finns kvar där så kan jag bemöta alla hans lögner med andens hjälp om jag vill det. Jag säger inte att vi kan bli fullkomligt syndfria i det här livet, för det tror jag inte. Men oj, vilka härliga segrar vi faktiskt kan få vinna när vi väljer att ha vår utgångspunkt i Jesus och inte i oss själva och våra begär. När vi väljer att lyssna till anden och inte till ormen. I Johannes kapitel 20 berättas det om hur Jesus efter sin död och uppståndelse visar sig för lärjungarna igen. Så här står det i vers 19 till och med 22. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa: "Tag emot den helige ande." Vid skapelsens början, som vi var inne på tidigare, då böjer sig Gud över människan och blåser in sin ande i henne. Han låter den skapade kroppen få liv genom att människan får del av Guds egen ande. Och när vi nu ser på den nya skapelsen i Kristus, hur den nya människan skapas fram, då ser vi att den uppståndne Jesus gör med den nya människan på samma sätt som Gud gjorde i begynnelsen. Han blåser in sin ande i hennes kropp. Han låter henne bli levande igen. När någon tar emot den helige ande i tro på Jesus, i tro på att Jesus verkligen har dött för varje människas synd, i just det ögonblicket föds den nya människan. Det är så Gud skapar en ny mänsklighet. Kanske det var först på pingstdagen när alla troende uppfylldes helt av anden. Kanske det var först då som de verkligen insåg vilka de var och vad de hade i detta nya liv. Och kanske det är så fortfarande att en kristen faktiskt behöver leva varje dag som en pingstdag för att Guds liv ska kunna flöda fritt genom henne och för att Guds bild ska kunna återspeglas så mycket som möjligt och så tydligt som möjligt i hennes liv. I Romarbrevets 10:e kapitel, vers 8-10 står det: "Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst." Här står det om ingången till det nya livet. Det står om ordet som är Jesus själv. Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Samma levande ord som skapade allt i begynnelsen. Samma ord är verksamt när Jesus andas på lärjungarna och när de uppfylls av anden. Och det eviga ordet är med och formar ord i våra munnar. Ord som har direkt förbindelse med den tro som livets ande skapar fram i våra hjärtan. Den helige ande gör det möjligt för oss att bekänna Jesus som Herre. Och han gör det möjligt för oss att tro att Jesus har uppstått från döden. Vi andas in den helige ande och vi andas ut vår egen bekännelse. en bekännelse som i sin tur kan andas in nytt liv till någon annan. I tro tar vi emot Guds ord i vårt hjärta och den helige ande låter oss födas på nytt, bli nya skapelser. I den som kommer till tro på Jesus finns nu en levande ande med ständig uppkoppling till universums skapare. Vi erkänner Jesus som Herre, men målet för den nya skapelsen är inte bara att erkänna Jesus, utan att lära känna Jesus. Det behövs bara ett ögonblick för att vi ska kunna tro. Ett ögonblick för att vi ska bli födda på nytt. Men det behövs ett helt liv där vi får lära känna Jesus mer och mer. Och en hel evighet där vi får fortsätta vara tillsammans med honom. Att få lära känna Gud, att vandra i gemenskap med honom, precis som Adam och Eva gjorde i begynnelsen, i skapelsens början, det innebär också att lära känna varandra. Det finns ett evighetsperspektiv i den nya människans relationer. Och när vi möter varandra i öppenhet och samtidigt i djup respekt, då kan vi faktiskt få känna en fläkt av evigheten. I paradiset möttes man ansikte mot ansikte. Det var först när synden kom in i människornas liv som de började dölja sig för varandra och för Gud. Och vi kan få ett liv redan här och nu där vi inte behöver gömma oss längre. I det paradis som heter Guds rike kan vi få återgå till den ursprungliga planen, men med någonting ännu bättre framför oss än bakom oss. Visst är det vad vi alla innerst inne längtar efter. Ett liv i frihet från allt som vill dra ner oss. Ett liv där vi får upprättas till att bli de som vi var menade att vara, människor skapade till Guds egen avbild. Och Jesus Kristus är det fullt möjligt.